Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 82 av We Are Influencers, ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. I det här avsnittet så kommer du att få träffa Claudia Galli Concha, skådespelerskan känd från Skilda världar, Svensson Svensson och Fjällbackamorden, som i samband med att hon blev gravid sadlade om från skådis till en karriär som influencer för att kunna vara hemma med sina barn. Idag bor hon i Los Angeles med sin man och sina två döttrar, där hon ser solnedgången på stranden med barnen så ofta hon kan och planerar att ta över Amerikat med sitt barnklädmärke Pochi Pochi. För mig berättar hon om vad som var läskigast med att gå från en karriär som skådis till bloggare, om frustrationen när engagemanget går ner och vad var det egentligen som hände när hon förlorade finalen i Let's Dance. Det här blir ett bra avsnitt, så stanna kvar. Innan vi kör igång så vill jag presentera veckans recension som kommer från signaturen Lalali med titeln Hur kan jag ha missat denna? Gör inte om mitt misstag. Hon skriver: Tänk om jag hade hittat denna podd för ett år sedan. Många sömnlösa nätter hade besparats och tänk alla härliga skratt jag hade fått utspritt över en längre tid. Linda Hörnfeldt gör den här podden så bra och jag älskar den för att ett, vi har samma ålder och därför lägger hon för mig ett bredare perspektiv, även om vi i övrigt är från olika målgrupper. Samt två, hon blandar svängelska hejvilt, ger tips och råd som utvecklar och får mig att känna mig som en del av Influencer Sverige. Vill du veta hur de stora influencerna i Sverige tänker om smått och gott, missa inte denna podd. Varma, tacksamma kramar, Anneli. Tack snälla Anneli för dina fina ord, det gjorde mig så himla himla glad. Jag hoppas att jag får bjuda på många skratt och mycket utvecklande tips framåt också. Du vet väl att du kan lämna en recension av podden på iTunes. Jag vill jättegärna höra vad du tycker om podden och vem vet, kanske jag lyfter just din recension i ett senare avsnitt. När du lämnar en recension på iTunes så gör du också så att fler kan upptäcka podden. Så tack snälla för det. Och du, glöm inte att skärmdumpa det här avsnittet och posta på Instagram Stories. Tagga mig på @lalinda och @influencers.se och dela med dig vad du tog med dig från veckans avsnitt. Jag älskar att höra från dig som lyssnar. Du, nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt. Dina sparade höjdpunkter är bland det första som en besökare ser på din Instagram-profil. Därför så vill jag ge dig några tips om hur du bäst kan använda de här höjdpunkterna för att få nya följare. På lalinda.se/stories ger jag dig mina 5 tips på hur du kan använda dig av de här höjdpunkterna på ett smartare sätt för att fånga upp nya följare och bygga relation till dina existerande följare. I samma inlägg så ger jag dig också en gratis guide till hur du enkelt piffar till dina sparade höjdpunkter. Du har säkert sett dem hos andra, de här fina små ikonerna som man har till varje sparad höjdpunkt. Istället för att ha en trist stillbild från en video, en stillbild som du inte ens får välja själv. På lalinda.se/stories så kan du ladda ner min gratis guide till hur du skapar snyggare höjdpunkter. Gå till lalinda.se/stories för att ladda ner den här gratis guiden, men också för att läsa inlägget om hur du gör snyggare och smartare höjdpunkter på stories. Hej och välkommen Claudia Galliconcia!
Yay! Tack så hemskt mycket!
Det är så roligt att ha med dig i podden, därför att jag har ju förstått att du har ju lyssnat lite grann på den här podden.
Men jag har ju lyssnat på alla dina poddar tidigare. Jag har ju tyckt att de är så otroligt inspirerande. Och så tänkte jag så här, men när ska Linda kontakta mig? Varför kontaktar inte Linda mig? Och så träffades vi på en frukost för inte så länge sedan.
Nej, det var ju...
Och sen delade vi en taxi och nu är vi här.
Och nu är vi här. Ja. Fast nu är vi inte här tillsammans. Utan jag sitter ju här då hemma i tokmörka Örnsköldsvik där det är glashalt ute. Och du sitter i glassiga Los Angeles.
Ah,
vad gör du där?
La La Land. Ja, men vad gör jag här? Alltså jag har ju svårt att förstå det själv, men jag lever ju typ här nu.
Du har flyttat. Du har lämnat kalla Sverige.
Mer eller mindre. Alltså vi har ju inte lämnat, vi har ju fortfarande ett hem i Stockholm. Men till och från under ett år så har vi spenderat mestadels av tiden här. Och det är för att min man jobbar här då. Så det är därför vi initialt kan vara här. Annars får man ju bara vara här i 3 månader om man är på turistvisum. Men nu har ju han jobbvisum, så då kan vi vara här längre. Och då har vi bestämt att nu kör vi det här. Nu kör jag några år innan barnen börjar skolan, innan vi måste verkligen bestämma oss. Det måste man ju inte, men det är många som är så här: var ska barnen gå i skolan? Ni måste ju bestämma er. Och det har vi inte riktigt gjort än. Vi har inte riktigt bestämt oss än. Men nu, från nu och några år framåt, så kommer nog vi bo i LA och åka hem till Stockholm och jobba då och då.
Det låter ju ganska nice. Hur känns det? Hur länge du har varit där? I en månad drygt?
Ja, den här svängen har vi varit här en månad. Alltså det är ju, det som är här för vår del och för vår familjs del är att jag tycker att vi liksom lever mer. I Stockholm blir det lätt att man jobbar lite, man fixar det för barnen och sen så. Man bara får ihop det på något sätt. Jag tycker att här får jag i alla fall i min kropp en mer känsla av att jag är i någon slags kombination av jobb och semester hela tiden. Vilket gör att jag tar det lugnare. Vi ser solnedgången 4 gånger i veckan minst. Liksom. Går ner på stranden och låter barnen leka och ser solen gå ner. Och det känns som att de stunderna har jag svårt att hitta hemma i Sverige. För jag skapar dem nog inte för sig själv. Jag säger inte att man inte kan hitta dem där, men jag hittar dem inte riktigt där. Och det gör att jag känner att här så blir liksom livet mer deluxe på något sätt.
Livet deluxe?
Livet är deluxe i La La Land. Det kanske är min första bok.
Ja, men alltså, jag ser det framför mig. Alltså,
jag måste skriva upp det här, känner jag.
Nu är det ju rätt många som har bra koll på dig. Men för de som inte har det, kan du inte berätta. Vem är du?
Vem är jag? Från ax till limpa var det någon som sa någon gång när jag skulle på en provfyllning. Vem är Claudia från ax till limpa? Jag tänkte såhär, gud, hur lång tid har vi? men jag drar en liten kortare version än ax till limpa. Jag heter Claudia Galliconcia. Jag är ju i grunden skådespelare. Och har ju jobbat som det sen jag var 14 år. Började jag professionellt. Och sen för 10 år sedan ungefär, jag är 40 idag. För 10 år sedan ungefär så började jag blogga. För då fanns det ju ett nytt fenomen. Det här med blogg som många typ tonåringar höll på med då. Eller var ju bara tonåringar.
Och du och jag
har jag förstått. Och sen kom Anja Wikström.
Ja, precis.
Så jag ville testa på det där. Jag har liksom alltid varit sån som tycker om att vara produktiv hela tiden. Och som skådespelare är ju väldigt mycket, det är väldigt mycket vänta på att någon annan vill att man ska vara med i olika sammanhang. Så jag kände att, men vad är det där med blogg? Och så började jag, skaffade jag någon bloggportal. Eller vad heter det? Blogg på blogg.se. Och så, så körde jag helt enkelt. Och så tyckte jag att det var så otroligt roligt. Och sen så när jag blev gravid för 4 år sedan. Så kände jag att skådespeleriet och att ha småbarn kändes inte som den optimala kombon för mig. För att jag kände att jag ville vara närvarande med mina barn hela tiden. Och inte behöva ha så mycket nannies och barnvakter och sådär. Så kände jag att jag kanske ska satsa på det här med bloggen heltid. För jag har alltid liksom haft det som en liten sån där ja, men det är något jag. Jag är en skådespelare som har en liten blogg liksom. Men den har ju ändå växt och blivit större och större, och jag har varit på Amelia och jag har haft egen portal och allt möjligt. Så att, ja, men då satsade jag, och då började jag blogga på en sajt som heter loppi.se, och där var jag då i 4 år, och bloggen växte och blev absolut en av de största familjebloggarna som finns i Sverige. Och nu för bara en månad sedan så bytte jag portal och flyttade till femina.se, för att jag kände att när jag har varit i det här barnsegmentet så länge och mina barn börjar bli äldre, det är inte helt naturligt längre att liksom, ja, alltid ha med dem i alla sammanhang. Så att, då kände jag att ja, men nu ska jag nog in på ny, liksom, ta ny mark inom bloggvärlden. Men så att, nu idag är jag liksom en bloggare som skådespelar lite grann. Så det har liksom, jag har vänt på alltihopa. Ja, ja, precis. Så att jag skulle nog säga att jag är en influencer idag.
Oh, du använder det epitetet om dig själv alltså.
Jag använder det epitetet och jag är superstolt över det. För att jag känner att det är en bransch som är så rolig.
Mm.
Den är kvinnodriven.
Mm.
Den är så spännande. Jag tycker det händer saker fortfarande varje dag. Jag har fått vara med under hela den här tiden när man har gått från att liksom, man fick hemskickat något skraltigt halsband som man gladeligen gjorde 3 inlägg om liksom, till att faktiskt, utan att tänka på det, till att faktiskt idag ha en riktigt stor business. Mycket större än vad jag någonsin har haft som skådespelare.
Mm.
Genom att skapa eget, helt eget valt content. Jag tycker att det är, alltså det är en så fascinerande bransch och det finns så mycket spännande människor. Jag har träffat så många inspirerande kvinnor och personer som har blivit mina vänner. Och liksom det känns som att man alltid när man träffar folk i den här branschen är någonstans väldigt lika. Jag kan tycka som skådespelare är man, där är ju folk så otroligt olika. Det kan vara, ja, men vissa är tunga teaterskådisar och lider för konsten. Och jag har nog alltid sett mig själv som en lite mer light. Lättviktare inom skådespeleriet, att jag alltid säger, ja, men jag tycker det är kul att vara med. Sen har jag fått göra stora produktioner och kul grejer. Men jag har ändå någonstans alltid haft som grund att säga, men jag gör det här för att jag tycker det är kul. Jag vill bara göra projekt som jag tycker är roliga. Jag vill inte vara i sammanhang där det är liksom mycket intriger och infekterat och sådär. Utan jag vill liksom, jag vill ha kul. Och det känns det som att alla inom influencerbranschen någonstans också har som motto. Och därför blir vi alla så himla lika. Och man, någonstans är, man sitter i samma båt fast man sitter där på sin kammare och skapar sitt content. Liksom. Det är en så otroligt rolig bransch. Att jag är så glad att jag vågade ta steget. För det är ju verkligen inte helt naturligt att göra det. Från att vara skådespelare till att bli influencer. Någonstans är det nästan motpoler. I alla fall om man tänker skådespelare från den gamla skolan. Där man verkligen ska hålla på sig själv. Det tog lång tid innan skådespelare i Sverige i alla fall började skaffa sociala medier överhuvudtaget. I USA är det ju en helt annan grej. Här är det ju, ja, men här har det ju börjat bli så att här tittar man ju på vilka som har många följare nästan när man ska kasta till en film. För att man vet att det blir marknadsföring. Det har börjat lite smått i Sverige, men vi är absolut inte där än på samma sätt. Men i Sverige har det ju nästan varit så att man ska inte ha sociala medier som skådespelare. För att man ska, liksom, man ska hålla på sig och sin personlighet och...
Ja, och det ska bli, och den här karaktär, för att det, och det har väl också varit lite grann för att karaktären ska bli trovärdig.
Absolut, och det kan jag väl i och för sig hålla med om, men samtidigt är det så här, precis som i allt annat, precis som ska man visa barn i sociala medier, alltså vi lever i en annan tid.
Ja,
det är liksom, absolut. Idag är det ju nästan märkligt att inte ha sociala medier, alltså det är ju ett så himla naturligt verktyg.
Speciellt i en, speciellt i en bransch där man ska promota sig själv och sitt arbete.
Precis. Och då blir det så här, ja, men det krockar med att man ska hålla på sin personlighet och sitt privata. Absolut. Men man kan ju rundgå det också. Det finns ju man kan ju ha sociala medier på så många sätt. Man behöver ju inte. Nu är jag väldigt personlig i mina sociala medier. Det behöver man inte vara. Man behöver inte ta med sina följare överallt i sin vardag. Jag tycker det är kul, men det behöver man ju inte göra. Så att, jag tror att idag börjar man förstå att jag kan liksom ha Instagram och använda det som ett verktyg. Men jag behöver inte säga hej, god morgon allihopa, hoppas er dag blir underbar. Utan jag kan liksom visa valda delar av mitt liv. Och sådär.
Ja.
Ja, men så att jag är jätteglad att jag har att jag idag är en influencer som skådespelar lite ibland. I alla fall nu under tiden när jag har små barn. Sen när de börjar skolan igen så får vi se hur det blir. Men jag kommer absolut inte släppa mina sociala medier, för det tycker jag är fantastiskt roligt.
Alltså jag brukar ju dela in, när jag föreläser och så brukar jag prata om celebrity influencers och native influencers. Alltså celebrity influencers är sådana som har eller har ett annat jobb, alternativt är kända för någonting annat och så sen har liksom kommit in i en influencervärlden, och så sen native influencers, det är liksom de som har börjat med sociala medier och så sen kanske då blivit kända för att de kanske, ja men till exempel som Margot Dix fick en viral video, hon var med Let's Dance, hela den vändan liksom, och så blev hon en lite mer folklig. Och jag känner att någonstans...
Jag var skådespelare, var med i Let's Dance och så var jag bloggare.
Exakt. Vad skulle du säga liksom är liksom din, varför tror du att din blogg blev stor? Tror du att det är, alltså kommer du någonsin att bli av med Frida och Skilda världar liksom?
Nej, det kommer jag nog inte. Och det vill jag inte. Idag vill jag inte det. Det var väl några år där man kände så här, ska man släpa runt på den där karaktären i skinnväst från Gnesta i hela sitt liv liksom.
Skinnväst, fantastiskt.
Inget fel på Gnesta.
Nej, men skinnväst kanske. Skinnvästa. Ja, exakt.
Ja, kanske. I alla fall idag. Kommer tillbaka. Nej, alltså så här, initialt så såklart att folk uppmärksammade min blogg för att jag var skådespelare, för det var ju det jag var då. Jag var ju ingen bloggare liksom. Jag var ju verkligen en skådespelare som började känna på bloggverktyget liksom. Men idag så är det ju inte så att min blogg är stor för att jag är skådespelare. Idag är det ju för att jag förhoppningsvis är en bra bloggare. Alltså helt enkelt. Så det har ju också vänt, men till en början absolut att jag fick följare för att jag var skådespelare. Och någonstans så har väl det också alltid varit det har väl alltid varit det jag har fallit tillbaka på lite grann. Man går ju vilse rätt ofta när man håller på att skapa content varje dag. Så är det ju rätt lätt att liksom, dels så följer man ju ofta andra för att man tycker det är både inspirerande och roligt. Och då är det lätt att man börjar liksom tänka, men så där gör den personen och det går bra. Och så där gör den personen och det går bra. Och så börjar man kolla för mycket och så går man lätt vilse i den här influencervärlden. Jag brukar alltid komma tillbaka till att, men vänta nu, varför följer folk mig?
Jo, exakt.
Idag är det ju av många olika anledningar, men en av dem är ju verkligen att det kanske också är spännande det här med skådespelarvärlden. För det är inte många bloggar i Sverige, om det ens finns någon som bjuder in till den på det sättet som jag kan göra. Mm. Och även om jag inte är aktiv idag så har jag ju ändå liksom tusentals historier som jag kan berätta. Om allt ifrån liksom, ja men Svensson eller Fjällbackamorden eller ja men vilken produktion den är, eller sitta i parlamentet eller ja men de sakerna jag har gjort. Så det är ju någonstans en av mina hörnstenar ändå, även om jag inte idag är superaktiv. Jag är ju aktiv lite grann, men jag tar ju inte den tiden, känner jag, för att jag vill inte det. Men så det är ju min USP på sätt och vis liksom. Så att jag kan ju använda det fortfarande, även om det inte är ett yrke som jag utövar mestadels av mina yrkesprocent, så är det ju ändå fortfarande en del av mig.
Mm. När kände du att du någonstans vände? Att så här, okej, men jag kanske ska göra det här med bloggen istället. Och hur läskigt var det?
Jag tror att det där har kommit i etapper. Därför att när jag kände att jag ville satsa på bloggen. Och jag kände att det var liksom på det sättet jag ville leva med småbarn. Att jag ville ha det som ett yrke. För att det kunde jag utöva när de sover, och nu när de är lite äldre så sover de inte middag så mycket längre, men nu gör jag det på kvällarna, så har jag min kontorstid liksom. Det var ju när jag blev gravid med Chloe, och det är ju nu ja, 4 år sedan, eller ja, lite mer, 4,5. För sen är det rätt intressant, för att det är ju egentligen först för typ 1 år sedan som jag har vågat så här, ta titeln influencer, och liksom det här är mitt jobb och det här är på riktigt, och jag behöver inte be om ursäkt, och det är ingen. Alltså det finns inget, och det har aldrig funnits för mig. Det har inte funnits något misslyckande i att jag har börjat blogga mer än vad jag skådespelar. För det är ju självvalt. Så det är ju inte, jag har ju tackat nej till stora skådespelarjobb. Jag tackade nej senast för ett halvår sedan till en jättestor huvudroll. Men jag menar, och så det är inget misslyckande. Men utåt sett så kan man ju kanske då tro att man har misslyckats inom någonting när man byter bransch. Men för mig har det egentligen varit mer nyfikenhet och faktiskt en hunger efter att kunna vara mer aktiv och kunna välja mer aktivt liksom, när jag ska jobba, hur jag ska jobba, vad jag ska skapa. Så att egentligen är det för ett år sedan som jag så här, nej men jag är en bloggare. Och det är ju hur fett som helst. Att jag liksom har satsat på det som så många människor vill. Alltså jag tror idag, i Sverige idag, när jag var liten så var jag ju så här, att vilja bli skådis var ganska vanligt. Ja, jag tror att idag är 10 000 gånger vanligare att man vill bli en influencer än att man vill bli skådis.
Absolut, men det är också för att folk tror att det är så enkelt.
Ja, och där har jag ju också hela tiden, jag tror också där har jag också hela tiden drabbat mig den här tanken att ja, men jag har ju lyckats blogga för att jag är en skådis. Men det har man ju sett väldigt många bra exempel på hur dåligt det kan bli. När, man liksom, när kända personer börjar blogga och så tror man att det här ska gå skitbra bara för att jag är känd.
Ja.
Det håller ju kanske under tiden, säg att du är med i en dokusåpa till exempel. Då är det superspännande under tiden du är med i den dokusåpan. Men sen slutar den sändas och då är det inte så spännande längre om du inte är en bra bloggare. För att vara en bloggare, precis som alla andra yrken, det är klart det är någonting som du måste hantera. Det är ju inte bara att alltid ta en livebild med mobilen och slänga upp den och skriva någon catchy text med liksom särskrivningar och ja, men du vet. Det kan jag ju säga. Jag kan säkert också göra särskrivningar ibland, så jag ska inte säga att bara sparka uppåt eller vad heter det, krossa glaset eller kasta sten i glaset. Men det är liksom, det kräver ju mycket mer än att bara starta en blogg. Det där är ju, och det har man ju hört i din blogg väldigt många gånger, just exempel på att folk får höra det där. Men jag kanske också ska börja blogga.
Men precis, absolut. Kör hårt! Och då är det just det här att jag vill också ha en massa gratis grejer och jag vill också ha en massa gratis resor och jag vill också leva det här glassiga livet. Liksom. Och då brukar jag säga att så här, ja fast, eller när folk säger till mig, ja men influencer, är det verkligen ett yrke? Och jag bara, nej men det är väl ungefär 10 olika yrken i ett. Du ska vara fotograf och du ska vara skribent och du ska filma och du ska klippa och du ska sköta liksom sälj och du ska sköta admin och du ska också till viss del vara en kändis. Så att det är ju liksom inte, det är inte någonting man kanske gör i handlingen.
Hela tiden konstant bygga ditt eget varumärke.
Exakt.
För det är ju någonstans grunden till hela influencerskapet. Oavsett om du liksom är en teknikperson som bara skriver om teknik. Men idag är det varumärket som du skapar som är det viktiga. Och det får man inte glömma. Och det är inte lätt. För det är egentligen att konstant jobba med PR för sig själv. Liksom.
Alltså, jag sitter här och nickar sönder nacken. Liksom. Jag bara, ja, jag vet.
Jag är mycket nöjd. För jag känner att du som verkligen kan.
Jag bekräftar dig här.
Ja, verkligen, jag har ändå lite koll på läget.
Ja, men även absolut.
Om jag är en liksom, skådespelare som blev en bloggare.
Ja, men samtidigt så måste du, alltså du, alltså just för att du också är skådespelare som blev bloggare, så måste ju du också ha varit otroligt medveten om ditt personliga varumärke redan innan det. I och med att du har varit i den här svängen väldigt länge. Och även som skådespelare.
Ja, men vet du Linda, det är faktiskt intressant att du säger precis det där. För jag har tänkt där. Alltså allt som jag har lärt mig att bygga mitt eget varumärke genom sociala medier. Om jag hade haft koll på det och kunnat det när jag liksom var 20 och satsade hårt på min skådespelarkarriär, då tror jag att den hade sett väldigt annorlunda ut. Alltså jag tror att jag hade vågat mer, tror jag hade tagit mig ut i världen mer. Men då ska vi också tänka att då fanns ju inte sociala medier.
Nej,
på samma
det
sätt.
Fanns
så jag hade inte riktigt kunnat
internet.
Få samma spridning. Precis, men ibland kan jag ju se så här, tänk om jag hade varit 20 idag och liksom dels haft den här kunskapen om att bygga varumärke, samtidigt varit hungrig på skådespelarlivet. Alltså shit vad jag hade kunnat nå ut.
Fast alltså Claudia,
vad jag hade kunnat skapa.
Tänk dig att vara 20 idag.
Fy. Nej, jag vill inte vara 20.
Alltså nej, men jag får ju panik när jag tänker tanken, för att vilken otrolig press de måste ha på sig. Och att liksom, ja men speciellt om man vill göra det här. Alltså absolut, för 10 år sedan när vi började, då var det ju väldigt mycket andra liksom funderingar och det fanns liksom inga riktlinjer och man körde lite grann på off the cuff och gjorde så gott man kunde.
Ja, men man visste inte vad man skulle någonstans, man bara körde ju.
Ja men precis, och nu finns det ju någon form av, börjar väl finnas en regelbok i alla fall, men då är det ju istället 70 000 andra personer som vill ha din plats. Så att du vet, konkurrensen är ju otroligt mycket större nu.
Jag vet, och man är också, när man är 20 så är man ju mycket mer liksom uppluckrad, om man säger så. Alltså man har ju mycket, svårare att sortera. Vad är jag? Vad är de? Vad är... Så det här med att titta på andra tror jag. Det hade väl nästan varit ett halvtidsjobb om jag hade varit 20 och hållit på med det här. Så att, absolut. Jag, det är absolut inte så att jag vill vara 20 idag. Men jag känner att just det här med skådespeleriet som du säger. Att tänk om man hade haft den här sälja sig själv. Jag menar, för det är ju det man gör som skådespelare också. Du ringer till castingpersoner och du ringer till producenter och du liksom lägger fram dig själv. Det hade jag ju alltid ganska svårt för det är ju en jobbig grej. Men jag tror idag när jag liksom genom de här sociala medierna som jag jobbar med verkligen måste se sig själv som ett varumärke, för att annars får du ju aldrig betalt för någonting. Om jag hade haft den know-how då liksom, så hade det, ja, men så tror jag att jag hade kunnat liksom lägga upp min karriär på ett annat sätt. Men you never know. Nu är jag.
Men vad har det gjort med dig? Liksom när blev du någonstans medveten om det här varumärkestänket? Och när började du känna att, jo men vet du, jag är ju faktiskt bra på det här. Och jag är värd det här och det här. För det här har ju liksom varit någonting som, i och med att du håller på så länge, så har ju det här, den här utvecklingen har ju kanske inte bara, den har inte bara varit för dig, utan den har ju varit för hela branschen. Men för 10 år sedan så vet jag inte om någon vågade ta betalt. Eller liksom just det här, veta sitt eget värde.
Ja, men det är nog för ungefär ett år sedan. När jag liksom bestämde mig för att, nej men jag är ju absolut en bloggare. Alltså det är ju det jag tjänar pengar på idag. Jag är ju en influencer. Jag tjänar ju pengar på min blogg och min Instagram. Men med det är inte sagt heller. Alltså det är inte heller så. För ibland kan jag känna att när man säger det. Och man säger det till de som har följt en länge. Så kan jag ibland få känslan av att folk blir rädda av att. Allt man gör nu gör man för att tjäna pengar. Och så är det inte. För mig är det inte så. Alltså om jag tipsar om saker i bloggen. Idag är det ju så otroligt bra tycker jag. Jag är så glad att man måste märka ut. När man gör reklam för saker.
Ja.
Fortfarande. Jag gör bara reklam för saker som jag tycker är bra. Ja. Jag testar bara saker som jag är sugen på att testa. Jag gör inte reklam för saker som jag inte står för. Men det är ju fortfarande reklam. Och jag får betalt för det. Och det ska märkas ut. Men sen gör jag ju reklam för saker som jag tycker är bra. För jag är ju fortfarande Claudia. Och jag är ju en person som älskar. Jag älskar att fynda. Jag älskar att liksom köpa begagnat. Jag älskar att tipsa om när det är bra reor på grejer någonstans. Och sådär. Och det får jag inte ett dubb betalt för. Och ibland kan ju det kanske då bli tokigt. Men samtidigt känner jag att det, så måste jag få jobba. För att det är så jag vill jobba. Jag är ju personlig med mina följare. Och då vill jag ju kunna även tipsa dem. Som jag skulle göra mycket polare som helst. Liksom. Mm. Men det är nog för ett år sedan som jag kände. Som jag liksom helt kunde tvätta bort det här. Jag har ju bara en liten blogg. Alltså även om jag har tjänat pengar på det här i 4 år. Och kanske riktigt bra pengar under de sista 2 åren. Så var det nog för ett år sedan som jag kände så här. Nej men nu är det det här. Nu är det det här hardcore. Nu måste jag liksom också börja tänka. Innan har det varit så här. Ja men det här är bra pengar. Nu lever jag den här månaden och den här månaden. För ett år sedan började jag känna så här. Nej men nu är det ju här. Nu bygger jag ju min framtid på samma sätt som jag gjorde när jag skådespelade 100% aktivt. Liksom. Jag måste ju också tänka framtid. Så jag måste ju tänka att det samarbetet jag får betalt för den här veckan. Det kanske är ett samarbete jag måste kunna leva på de pengarna i x antal veckor framåt. För att jag menar, samarbeten kan man ju inte göra varje dag. Då kommer ju bloggen dö ut. Så att det här samarbetet måste jag ha ett riktigt bra betalt för. För jag kommer lägga ner mycket arbete på det. Jag kommer sprida kunskap om det här företaget eller den här produkten. Och det måste jag kunna leva på ett tag. För sen kommer det ta ett tag i det. Så att jag tror att det var för ett år sedan som det verkligen satte sig i mig. Att så här, nu Concha, nu kör vi. Nu gör vi det här liksom på riktigt. Och då måste jag också ha respekt för mig i mitt yrke.
Hur tjänar man bra pengar på sociala medier? The golden question.
The million dollar question. Det finns ju några olika liksom, saker man ska tänka på. Dels så är det ju att bygga upp en kanal eller kanaler. Oavsett om det är på bloggen eller Instagram eller YouTube eller vad du än är. Som är bra. Alltså du ska leverera kvalitet. Du ska leverera en kontinuitet. Du ska ju kunna visa upp för ett företag. Om du ska tjäna riktigt bra pengar. Så måste du kunna visa upp för ett företag att de kommer tjäna på att jobba med dig. Att det inte bara är du som ska tjäna på att jobba med dem. Så du ska kunna sälja in att det här det här kan vi skapa tillsammans. Det här kan jag hjälpa er att få ut. Den här målgruppen som ni inte når annars kan jag hjälpa er att nå. Och titta på det här samarbetet. Så att till en början får man ju kanske göra samarbeten som inte betalar sig så bra som man någonstans i huvudet har en idé om att man vill ha. Men för att kunna visa upp siffror. Och sen måste ju de siffrorna också kunna visas upp. Alltså så är det ju. Du måste ju göra bra grejer. Och idag är det ju ett flöde som är så enormt. Man bara drunknar ju i sociala medier idag. Så att det är viktigt att hålla en kvalitet. Det är väl det första. Så att du kan visa upp vad det här företaget kommer få om de investerar i dig. Och sen är det ju alltså också vara genuin, tror jag. Alltså var du än, i vilket segment du än befinner dig. Att du har din tydliga liksom ståndpunkt. Att det här, de här sakerna står jag för. Så att det inte blir luddigt. Du behöver inte vara den största bloggaren för att tjäna bra pengar. Du behöver inte vara den största instagrammaren för att tjäna bra pengar. Men att det ska vara tydligt och inte luddigt. Vad det är liksom för person eller för varumärke som det här företaget investerar i. Och sen ska du vara en bra förhandlare. Och är du inte det själv så ska du ha någon som gör det åt dig. Och om det är att du ligger på en portal. Nu ligger jag ju på Femina så de säljer ju mina samarbeten på bloggen i alla fall. Så där har jag mina förhandlare, mina agenter som jag kallar dem. För det är egentligen det de är. Och säljare. Men har du inte det så be en polare som är bra på att sälja. Alltså be någon som kan. Alltså ta hjälp av folk som kan det som du inte kan. För jag menar så många människor och framförallt kanske när man är yngre. Idag har nog folk blivit modigare. Men jag i alla fall och mina polare när jag var yngre har ju svårt att se värdet i sig själv. Och då kan det också vara svårt att ringa upp och säga så här, tjena hej, jag vill samarbeta med er och jag vill ha så här mycket pengar. Utan då kanske man ska sikta på att så här, skriva ett presentationsbrev, göra en folder liksom. Digitalt där du berättar vem du är, vad du har för siffror och bla bla bla. Vad du tror att du skulle kunna erbjuda det här företaget. Och sen om de hakar på så låter du någon annan sköta förhandlingen. Om du tycker att det är jobbigt. För annars kan du sluta med att allt det där jobbet du har lagt på den här presentationen resulterar i några tusen lappar. Och det kanske är värt mycket mycket mer.
Hur blir man en bra förhandlare då? Vad hittar man den här tron på sig själv att så här, jag är värd det här?
Alltså för mig har det nog kommit med åren och med erfarenhet. Det är ju, vissa har det ju från de föds. Och framförallt idag kan jag se på influencers som man känner så här, wow, coolt. De har så fruktansvärt bra både självkänsla och självförtroende. De bara kör liksom. Men har man inte det så ibland tror jag också så här. För det är ju många konstnärssjälar som hamnar i influencervärlden.
Exakt, det är jag tänkte.
Ja, och jag tror inte alltid kanske konstnärssjälar ska hålla på med siffror och ekonomi. Alltså där kanske man faktiskt redan från en tidig bas ska liksom sätta den uppgiften på någon annan. Alltså sen har man ju ofta är det så att man har ju en vilja och en tanke vart man vill. Men sen vet man att när man hamnar i det skarpa läget i ett telefonsamtal eller i ett möte. Då helt plötsligt försvinner den där känslan och så känner man. Ja, nej men vi gör det. Men det blir bra. 2000, det blir bra. Vi gör det. Och det blir ju bara tokigt. Så jag tror att har man inte det och tycker man att den biten är så fruktansvärt jobbig så se inte det som ett hinder utan ta in någon. Det finns alltid någon polare. Det finns alltid någon polare som liksom är bra på det där och som tycker att det där är roligt. Och det är alltid 10 000 gånger lättare att sälja för någon annan. Jag menar jag hade idag kunnat ringa upp och sälja in samarbeten på dig.
Please do.
Nej, men även fast jag idag liksom har en bra liksom, tanke och känsla för hur jag ska göra så hade det ändå varit mycket lättare att sälja på en annan person än vad det är för men, att sälja på
det är själv. Ju det, jag brukar säga det, jag hade det som ett tips i min bok också, Yrke Influencer att
kommer någon här som han ska fylla på sitt tvättkort, vi har ju sån här tvättomat och den tvättomat fylla på kortet sitter här bak. Sitter även nere i receptionen. Men den har han inte hittat.
Nej. Var är det du sitter någonstans? Var är det du sitter någonstans?
Ja, precis. Så här, hemma hos mig är det ju en man och två barn. Det är inte den mest poddvänliga miljön. Vi bor i en sån här gated community här då. Med jättemånga lägenheter. Ett jättestort område.
Vart i Los Angeles är det ni bor?
Jag bor på gränsen mellan Marina del Rey och Venice. Många är bekanta med Venice Beach. Det är väl liksom väldigt känt.
Där bodde jag när jag var i Los Angeles i två dagar.
Ah, du gjorde det? Ah. Var bodde du någonstans?
Nej. Jag bodde
var det på stranden?
Ja, det var det. Det var väldigt... Det var, man såg ju sen när Monica Pier därifrån.
Okej. Okay. Ja, men det var lite, liksom, lite längre uppåt än vad vi bor då.
Det fanns väldigt många såna här smoke shops.
Det finns ju överallt på hela Västerbotten.
Exakt.
Det är inget jag tar del av så där jättemycket, kan jag säga.
Nej, men det är det jag kommer ihåg. För det var ganska nytt då, tror jag. Så jag var så här, oj. Ja.
Det har ju precis blivit lagligt här. Så att det, då var det ju fortfarande lite
sådär medicinal. Ja, precis, det var for medicinal purposes. Det hade nog precis. Blivit. Det var 2010. Så det var nog precis att det hade blivit lagligt för...
Ja, det hade blivit lagligt. Mm. Nu är det bara förstått
jättelagligt.
Helt lagligt sådär, med gräs här. Men jag kan inte de reglerna. Jag är inte så insatt och jag bryr mig inte så mycket heller. Men, precis, om man tänker strandremsan så är det ju liksom Marina del Rey och sen är det Venice och sen kommer Santa Monica och sen kommer Malibu. Så det är liksom, om man då fattar geografin. Så vi bor då på gränsen mellan Marina del Rey och Venice. Så vi, när jag går ner till stranden här så kommer jag precis i början av Venice Boardwalk. Mm. Och sen går jag bortåt.
Alltså, det är ju väldigt, ett väldigt, väldigt trevligt område, så att säga. För jag menar, man säger att man bor i LA, det är så här, jag hörde någonstans att LA är lika stort som Skåne.
Det är det.
Så att alltså, det är lite svårt
att... Extremt stort.
Ja, det är lite svårt att...
Det är inte bara sådär...
Är det på korsningen Storgatan och Kungsgatan, eller?
Ja, men det är liksom så här, men många är så här, men alla svenskar, många svenskar bor ju uppe typ i West Hollywood. De är ju väldigt långt härifrån. Alltså. Jag har ju nu börjat nätverka lite med andra svenskar som bor här. Mm, det är inte så här att vi ses på en kaffe imorgon. Utan det är liksom, det där ska planeras. För det ska, dels vill man inte sitta i bilkö i 2 timmar. Så man måste ju åka när det inte är rusning och bla bla bla. Men var jag sitter så sitter jag i ett ganska, ganska icke-inspirerande. Många platser i LA, nästan alla platser är inspirerande. Det här är ett ganska icke-inspirerande konferensrum. Som är bortglömt från Dallas Dynasty-tiden.
Men det här är, det känns lite så här old school American, liksom.
Ja, det är verkligen det. Ja. Det känns som att det här var säkert superfint 82. Då satt man här och gjorde pig business. Idag används det här rummet till att mata in tvättkortet
och fylla på. Och podda lite grann.
Och podda lite grann. Så där är vi. Ja.
Men, alltså,
men nu är tvättkortsmannen är borta.
Tvättkortsmannen är borta. Var var vi någonstans?
Ja, men vi hade väl pratat om det här. Jo, men vi hade pratat om det här med att man ska ta in någon som säljer åt en. Om man har svårt för det. Att jag tror inte att det är nödvändigt. Man måste tänka så här. Jag kan inte bli en influencer för jag kan inte sälja. Utan då, man kan ta hjälp med det. Det är klart att det är alltid enklare om man är ett, liksom... Om man har ett 10-mannaband i sig själv. Och gör allting själv. Men blir man en stor influencer så kommer man i alla fall behöva hjälp så småningom. Så att då kan man lika gärna, det kan man lika gärna ta in från början, tycker jag. Det är inget fel med det.
Hur mycket gör du själv?
Typ allt. Alltså, ja, i princip allt.
Ingen assistent? Jag har ju... Ingen...
Nej, jag har ingen assistent. Har inte haft. Däremot så driver jag ju också ett barnklädesmärke. Där har jag en tjej som jobbar med mitt Instagram-konto. För jag kände att, jag gjorde det själv från början. Och jag kände att det blir för mycket att satsa på 2 Instagram-konton. Liksom. Det blir för jobbigt. Och också när det handlar om meddelanden och sånt där. Att jag hamnade efter hela tiden i att svara. Och när man driver ett företag som jobbar med produkter. Då är det väldigt viktigt att ha en väldigt snabb återkoppling. Det är kanske inte riktigt lika viktigt när det är på min privata, inom citationstecken, Instagram. Men... Så där har jag en assistent. Men annars så, i mitt eget varumärke så att säga, så har jag ingen som jobbar för mig idag. Jag har jobbat ibland, har jag in fotografer som jag jobbar med. Men det är väl i princip det. Och sen så då är jag ju på Aller Media numera. Och de är ju mina säljare på bloggen. Och de är även, ja men de jobbar ju lite som typ agenter. Och mitt Instagram sköter jag själv. De säljer ju även på det. Men det är inte liksom exklusivt för Aller Media, utan där kan jag sälja själv också.
Alltså nu har jag så många frågor här som ligger på lut. Så att jag måste bara se om vi kan börja rätt ordning här. För det jag tänkte fråga. Så jag tänker att vi kanske tar det först. Det jag tänkte fråga när du pratar om just det här. Att man kan ta in en kompis som säljer åt en och sådär. Hur viktigt har nätverk och nätverkande varit för dig i det här yrket?
Alltså jag har nog funnit vitsen med nätverk också typ under senaste året. För att jag började ju så ensam på det här lilla blogg.se liksom. Så att jag tror att jag hittade ett arbetssätt där som jag höll fast vid ganska länge. att liksom, ja men jag är min egen och jag får bara ta mig fram här bäst jag kan liksom. Och sen så när mina liksom kanaler började bli större och man började bli inbjuden till saker, man började träffa andra influencers. Alltså jag har ju börjat umgås med andra influencers för, ja men det är väl så här 1,5 år sedan som jag tog tag i att så här, men ska inte vi ta en frukost? Ska inte vi liksom, alltså faktiskt börja träffa andra i den här branschen? Så innan dess så var det ju bara att jag umgick med folk som var så här, men varför ska du hålla på med den där bloggen liksom? Är du för gratis grejer? Palla skriva för att få gratis grejer. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag har hört det. Och det liksom, även om det inte kanske gjorde så mycket att jag inte jobbade vidare. Men det är klart att det inte peppar en att röra sig bland folk som säger så. Utan jag vill ju röra mig bland folk som säger så här, fan du har också en blogg som går bra. Fan fett, nu kör vi liksom. Men det var väl typ 1,5 år sedan som jag började känna så här, men inte bara att nätverkandet är bra för mina business, men också att det inspirerade ju otroligt mycket att kunna nätverka inom sociala medier. Men sen är det ju som allt i livet. Alltså nätverk är ju A och O. Alltså även tycker jag på det privata planet så är det ju så här, att skapa nya kontakter, att träffa människor. Jag som har haft periodliv där jag har haft hur viktigt det är när man ligger där hemma och har ångest och mår dåligt och tycker att allt är dåligt. Det kan räcka med att man går ner till liksom en mataffär och handlar mjölk och bara får intryck av andra människor. Och det har jag liksom alltid haft med mig i livet, att så här, möten med andra människor är så viktigt för inspirationen, för självkänslan, för liksom, ja men för glädjen i livet. Alltså det är där man någonstans, det är när det studsar som det börjar hända grejer. Och det ska man ju verkligen se till, att försöka röra sig bland folk som, man ska alltid röra sig bland folk som tror på det man håller på med. Man ska absolut som bloggare inte röra sig bland folk som säger så här, varför håller du på med det tramset?
Alltså, ska du ta bilder på din mat igen?
Ja, precis. Och det är så här, ja, men äter man frukost med mig ute så får man stå ut med att vänta och stoppa skeden i granolan innan jag har tagit en bild. Alltså så är det. Om du inte kan liksom vänta med din egen granola, så rör inte min mat i alla fall innan jag har mitt fota. Men lite så. Man får bara stå upp för det man håller på med. Och det blir ju såklart mycket enklare om du rör dig i kretsar där folk håller på med samma sak. Då, jag menar alla, du har ju också varit på, ja men både du och jag har ju varit på liksom bloggfrukost där. Det finns ju ingenting som är så befriande som när alla tar bilder på sin frukost.
Allas liksom kaffe är kallt.
Ja, allas kaffe är kallt. Allting står orört.
Jag bara, varför alltså, tror du att alla dricker cappuccino? Det är för att det ligger det liksom ett lager med skum ovanpå som behåller värmen tills man har fotat klart.
Det har jag inte tänkt på. Jag har dock tänkt att folk dricker cappuccino för att det blir väldigt snyggt skum.
Ja, men alltså det är lite 2-1. 2-1.
Det är en kombination, precis. Mm. Nej, men så att jag tror att nätverk är jätteviktigt. Och sen är det också så här, när det kommer till att sälja, om man ska komma in på den biten, där är ju också nätverk jätteviktigt. Och där är det ju så här, där är ju nätverket oändligt. Där kan du ju sitta på en släktträff och nätverka helt plötsligt. För att du liksom, ja men syrrans pojkvän, men vad jobbar han någonstans? Vänta nu, skulle vi kanske kunna göra ett samarbete? Alltså, där blir man ju som influencer väldigt, där blir det ju väldigt brett. För du kan ju egentligen göra samarbeten om vad som helst som du vill. Ja men gud, jag behöver nya vinterdäck. Ja men vänta, det jobbar ju Håkan med. ska vi göra något kul tillsammans liksom? Alltså så här, nätverket kan ju vara oändligt och det ska man verkligen ta tillvara på.
Men jag tänkte på det, du sa liksom att du kör blogg och du kör Instagram. Jag skulle ju ha trott att du som skådespelare skulle ha en förkärlek för YouTube.
Ja, precis. Det kan man ju tro.
Men?
Så här. Dels tror jag lite att det är en generationsgrej. Lite. Jag vet att du har bra koll på YouTube. Så jag ska inte säga att det är helt liksom. Jag kan inte helt.
Men jag gick ju. Alltså, jag tror att jag kan ju video. Därför att jag gick ju medieprogrammet på gymnasiet. Och sen efter det gick jag medieproduktion. Och så praktiserade jag på TV4 i Göteborg. Där jag klippte väldigt mycket. Så att jag lärde mig att klippa video när jag var typ 20. Så att det har ju liksom. Ja. Det har suttit kvar i mig. Så att när YouTube kom och liksom det här med vloggandet kom, då följde det ganska naturligt för mig, för jag tycker det är kul att klippa film. Så att där kom jag över liksom generationsguppet, så att säga.
Just det. Jag lever ju med en regissör, filmfotograf och superduktig klippare. Alltså han gör alla de sakerna. Jag lever inte med
tre personer. Det hade varit någonting.
Så
Big love. Ja,
precis, då kan vi börja snacka. Då ska, det är mitt val, det är min USP.
Ja.
Nej, men så vi, när vi faktiskt började åka till USA för ett år sedan. Då var jag så, nu ska jag köra vlogg liksom. Nu kör vi. Det här kommer vara kul att följa och göra. Men för mig så funkade inte det. För att jag kände att jag hela tiden behövde tänka content. Alltså jag blev så, det gör man ju som bloggare i alla fall. Tänker ju nästan alltid content. Men det blev, alltså med barnen och familjesituationen. Jag kände så här, du vet, helt plötsligt stod vi på Disneyland. Och jag började tänka så här, ingångar i vloggen och utgångar. Och du vet, hur ska vi avsluta? Hur ska vi påbörja? För mig blev det liksom,
jag tror att du förmodligen kanske gjorde lite för avancerat.
Ja, jag tror det.
Det kanske är det också.
Men det är det, tror jag. Det är kanske det som är skadan från att vara skådespelare.
Ja,
att man tänker för mycket. Liksom,
exakt. Du ska ju liksom göra dramaturgi av det hela.
Ja. Ja, men dramaturgi, precis. Det var det ordet jag letade efter. Så att jag, det tog för mycket av livet, tyckte jag. Och det tog för mycket tid. Och sen var det ju att han klippte ju och gjorde allt det där. Och det gjorde han ju svinbra, liksom. Och det gick ju snabbt. Men det var just det där skapandet av innehållet som jag kände. Det blev inte, det kom sig inte helt naturligt för mig. Och nu känner jag med story som har blivit liksom, så mycket större. Jag menar, idag ser ju kanske, mina stories ses kanske idag på så här mellan 8 och 10 000 personer varje dag. Och min vlogg sågs då av, jag tror att vi, när den hade legat upp i typ 2 veckor så var det så här 2 500 personer som har sett den. Så jag tror också att det handlar lite om målgrupp. Min målgrupp är inte på YouTube. Jag har ju en äldre målgrupp. Jag har ju verkligen folk typ i min egen ålder. Och det är ju en ganska, det är en ganska gammal målgrupp för att prata sociala medier. Nej, men det är ju så.
Jag är så kränkt nu.
Nej, men jag är ju likadan. Alltså jag är ju lika gammal. Så att, men du är också 78, eller hur?
Nej, jag är 80.
Inte
jag,
år alltså. Ja, du är 80.
Jag är 80, så att jag är lite yngre.
Du är
som
min man. Ni är lite mer lammkär.
Ja, lite mer.
Ja, precis. Nej, men jag tror att min målgrupp, de är inte på YouTube. Det är klart att jag skulle kunna beträda ny mark med att liksom börja köra YouTube. Det skulle jag kunna göra. Men då måste jag också ha den tiden och ha den lusten. För att allting jag gör i hela mitt liv har alltid gjort saker. Och det låter liksom, det kan låta som att man är ganska nonchalant. Men jag vill bara göra saker jag tycker är kul.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det har alltid varit mitt motto. Och när jag kände att YouTube, det var inte kul. Det blev bara ett måste. Det blev en stress. Då kände jag, nej, men då får andra göra det. Det finns andra som är så bra på det och som tycker att det är så roligt. Och då ska de göra det, inte jag. Men som sagt, det är ju så himla det rör ju på sig hela tiden. Man hittar nya format, man hittar nya idéer. Jag har 1000 idéer på vad jag skulle kunna göra på YouTube idag. Men just nu finns inte den tiden, men det kanske kommer i framtiden. Alltså, rörligt kommer ju liksom...
Ja, men det är det jag tänker. Liksom att, ja, men du vet, du ser ju vart trenden går. Och jag menar, det är ju video som gäller. Och jag menar, du gör ju stories jättebra. Men jag tänker liksom om man ska ta det till nästa nivå. Men det är klart att om det bara känns som en press och det inte känns kul, så ska man ju inte göra det. Men jag hade uppskattat det.
Men jag tänker att för mig får liksom stories vara mitt rörliga material just nu.
Ja.
Det går snabbt och det går fort. Och det är ju verkligen här och nu. Alltså mer här och nu kan det ju inte bli.
Nej.
En vlogg är ju här och nu precis när den släpps, känns det som. Men sen så är det ju det ett liksom daterat material som man såklart kan se i efterhand. Men man vet ju att den här personen har inte den här hårfärgen just nu. Eller den här personen är inte på det där jobbet just nu. Eller, men du vet.
Ja.
Så därför tycker jag att stories är verkligen. Och sen så i och med att du kan spara stories idag också. Och du kan göra IGTV. Eller vad det heter. IGTV.
IGTV. Du är ju för fan i Lalaland. Kom igen.
Förlåt. Så finns det ju liksom där. Så att jag tycker att det verktyget är toppen för mig just nu. Och jag har folk som verkar uppskatta mina stories. Så att jag kör på det.
Ja, nej, men du vet att du har åtminstone en prenumerant här då i framtiden om du skulle ångra dig.
Gud vad skönt.
Så att I'm gonna make you rich.
Alltså jag har ju en YouTube-kanal. Jag har ju typ 3. Vad kan jag ha? Jag vet faktiskt inte vad jag har. Jag tror jag har typ 300 prenumeranter. 500 kanske. 300. 80? Nej. Som sagt, det är inte där jag har koll på mina siffror.
Vad har du? Då kan du ju leverera lite andra siffror istället.
Men bloggen rör sig ju väldigt mycket upp och ner. Som allting inom sociala medier. Och man kan aldrig riktigt förstå varför. Ibland tycker man att man har skapat så bra material en vecka. Och så känner man bara, jaha, här dippade jag mer än någonsin. Men bloggen ligger väl ungefär runt 16 000 unika i veckan skulle jag säga.
Det är ju...
Jag har varit uppe och nosat på 20 000 unika i veckan också. Men jag skulle säga 16 000 unika i veckan.
Alltså jag tycker det är väldigt bra med tanke på att idag när man... Vi hänger ju väldigt mycket på appar, på plattformar. Alltså just det här att man ska gå in på en specifik blogg. Där det inte finns några vettiga verktyg heller. För jag tycker inte att bloggloven är bra. Så det finns liksom inte riktigt några vettiga verktyg för att läsa bloggar. Så man måste ju verkligen engagera sig för att ta sig till den här bloggen. Och att då nästan 15-20 000 personer gör det varje dag eller varje vecka för att läsa dig. Det är ändå ganska fett. Med tanke på att om du säger att det är 8-10 000 personer som ser stories, så jag menar, de är ju väldigt lättillgängliga. Där är ju tröskeln otroligt låg jämfört med att besöka en blogg.
Verkligen.
Men det är ju verkligen Instagram
då? Upp på bussen, kolla en story och sen köra vidare.
Exakt, exakt.
Instagram har jag väl, jag tror att jag är på 28 600 någonting ish följare. Mm. Instagram sista tiden tycker jag har varit så trögt. Så katastrof. Alltså det har varit liksom, det har verkligen, verkligen varit segt tycker jag. Tycker
alltså tillväxten liksom, eller är det bara trögt?
Tillväxten. Ja. Nej, tillväxten. Nej, alltså jag har ju superfina följare och de skriver ju och likar. Men likesen har gått ner överlag. Jag tycker kommentarerna har gått ner. De finns och jag menar interagerar man att man verkligen ställer en fråga sådär, då kommer det ju. Men det här... spontan kommenterandet känns ju verkligen som att det har försvunnit, tycker jag.
Men jag tror att det handlar om att vi har så sjukt mycket intryck, vi får så sjukt mycket innehåll som bara liksom flödar över oss hela tiden, så för att vi överhuvudtaget ska stanna upp, läsa ett inlägg, lämna en like, för att vi överhuvudtaget ska komma på att vi ska skriva en kommentar, så måste vi få en fråga. Så måste någon säga till mig att hallå, kan du skriva någonting? Vad tycker du om det här? För att jag ska liksom hitta på någonting att skriva själv. Att min hjärna ska utforma det när jag sitter där och liksom scrollar. Det är för mycket, det är för stor ansträngning.
Ja, men det är ju det. Och det är alltså, någonstans man verkligen märker det är ju bloggen. Alltså där är det ju... Jag menar, det var ju verkligen för mig i alla fall ett forum tidigare. Alltså där skrev ju folk och jag svarade. Och man liksom var verkligen inne där och hängde bland
innan smartphones.
Verkligen. Ja. Och idag kan jag säga att ibland kan det vara, alltså ibland kan jag ha 3-4 inlägg på raken som inte får en endaste kommentar.
Det är
Det är supertråkigt. Och det är ju någonstans, alltså Jag förstår det. Jag är inte själv inne och kommenterar på många bloggar. Absolut inte. För ofta är kommentarsverktygen värdelösa. Mm. Så man måste inlogga in och det måste göras. Det är svårt att kommentera på bloggar. Ja. Där har de verkligen inte gjort det lättare för oss. Men det är ju tråkigt såklart som bloggare att sitta och skapa content och sen så känner man aldrig att det studsar. Även om jag ser att folk läser. Mm. Men de siffrorna blir ganska... De är betydelsefulla i samarbetssammanhang. Ja. Men de blir ganska betydelselösa för mig som bloggare som faktiskt gillar dialogen. För det gör jag. Det kanske inte alla bloggare gör, men jag gör det. Så det tycker jag, det kan jag känna så här, det är tråkigt. Så det kan dra ner, tycker jag.
Ja, men det gör det för mig också. Jag har en liten bloggdipp just nu. Just för att jag känner att... Mm. Men jag känner att
det
får
ingen
respons.
Det känns som att man sitter och bara
skapar ut i... Nej, exakt.
Precis. Man sitter och skapar och det är bara...
Man känns som att man pratar med en vägg. Och det menar att bloggen tar ju sjukt mycket mer tid att skapa en Instagram till exempel. Så att då känns det ju som att då vill man ju också... Men har ni det här lilla hjärtat? Jag gör ett hjärta här nu. Ja. Har ni det här lilla hjärtat på filmen?
Jag gör hjärtat tillbaka.
Ja, men tack. Det är åtminstone någonting.
Det är någonting, men det är samma sak där. Så fort jag påminner folk om att klicka på hjärtat om de tycker om inlägget, alltså så här, gillar ni den här typen av inlägg, då gör de det. Men sen kan det också vara att de, du vet, ibland kan man ju se ett inlägg som man känner så här, men det här är ändå ganska bra. Och så får det så här 15 klick på hjärtat. Man bara, okej.
Alltså jag är glad om jag får över 5.
Så kan man skriva en sån påminnelse och sen, ja men lite så är det faktiskt för mig också. Så att... Ja, nej men det där är ju knepigt. Och sen får man ju också se till att inte bli för mycket liksom knarkare av likes och klick på hjärtan och kommentarer. Och man får ju någonstans så här, vad är grunden? Varför gör jag det här? Men jag gör ju det här för att jag tycker att det är kul. Jag kan inte lägga min glädje i mitt yrke i andras händer. För det är ju det man gör när man börjar förvänta sig likes och klicks och kommentarer. Men sen får man ju bara ha en öppen dialog med sina följare. Man får ju säga det då, hörrni. Fan, kom igen.
We're doing this together. This is a journey.
Jag brukar ju göra, på bloggen gör jag ofta så här, men vem är du? Alltså att folk ska få berätta vilka de är.
Ja, jag såg att du hade gjort det ganska nyligen. Jag svarade inte.
Och det var inte jättemånga som svarade, men det var några stycken. Liksom. Ja. Men skrev man en sån grej, men det är samma sak som när man gör frågestund. Ja. Alltså frågestund på bloggen för 8 år sedan. Ja. Alltså du hade ju så mycket frågor, så du var ju ett heltidsjobb i en vecka att svara på de där frågorna. Mm. Idag är jag glad om jag får 5 frågor.
Mm. Men alltså hur gör du då för att liksom få ihop Instagram och bloggen?
Alltså tidsmässigt menar du, eller contentmässigt?
Nej, utan hur du gör för att skicka folk från Instagram till bloggen. Och försöka liksom gifta ihop de två.
Mm. Ja, men jag kör ju absolut med lockelser på Instagram. Alltså jag kör ju med teasing. Rakt av.
Teaser.
För att jag känner att ibland så behöver man bara sparka in dem på bloggen helt enkelt. Samtidigt som det gör att man ofta förlorar följare på Instagram. Mm. För det tycker inte de som enbart är Instagram-följare. De vill inte se liksom halva meningar, ... läs vidare på bloggen.
Mm.
Så det där är ju en superbalansgång som man hela tiden måste gå. Så det är inte helt lätt, men jag försöker några gånger i veckan få in dem på bloggen. Men idag, jag har ju swipe up då, eftersom jag har över 10 000 följare på Instagram, så jag kan ju köra lite swipe ups. Och där har man ju då märkt, och där är vi ju åter tillbaka igen, att det här, man ska vara så personlig som möjligt, man ska vara så privat som möjligt. Så där försöker jag numera prata till mina följare. Mm. Att men nu har jag skrivit om det här. Eller det var en jobbig grej som hände idag. Ni måste läsa. För där känns det mer som att. Vill man inte läsa så bara skiter man i. Då kollar man vidare på stories. Liksom. Mm. Och är man en bloggläsare. Då är det en liten reminder. Och så swipar man upp. Alltså där känns inte det lika laddat. Medan en Instagram post. Jag postar ju kanske en, ibland 2 gånger om dagen. Då utgör det så mycket. Det blir en så procentuellt sett så blir det en så stor kaka som tas till att liksom pusha folk till bloggen. Och kanske inte egentligen ge någonting på Instagram mer än en bild. Och jag tror att mina följare är sådana som gärna vill läsa lite text. Jag är ju inte helt bildfokuserad, utan jag lägger upp bilder från mitt liv. Och det är ju ganska mycket reality-känsla i mina bilder. Även om jag någonstans har ett estetiskt tänk också, såklart. Men det gör ju att folk kanske då blir besvikna för den här kicken in till bloggen. Så att, ja, men man får balansera det där och hitta någon slags jämnvikt. Jag kan ju inte pusha folk till bloggen den här tiden, för då skulle mina Instagram-följare sticka. Liksom.
Facebook då?
Ja, Facebook har ju jag liksom slarvat lite med, känner jag. Jag tog tag i mitt, jag har ju en sån page liksom, som man kan ha. Där man inte då behöver ha alla kompisarna, utan där
man kan ha en business page.
Och den har jag ju verkligen liksom slarvat med. Men det är nog också för att jag inte är en Facebook-tjej. Alltså inte ens privat. Jag använder liksom mig inte av Facebook. Det kan gå dagar utan att jag kollar min Facebook. Jag har säkert fortfarande meddelanden från ett år tillbaka. Någon gott nytt år-hälsning som jag inte ens har tittat på. Alltså för att jag använder inte Facebook.
Så jag ska inte lägga till dig på Facebook med andra ord?
Det kan du absolut göra. Det har vi inte det.
Men du kommer inte att svara.
Jag kan absolut inte svara. Jag brukar kolla när folk lägger till. För ibland är det ju såklart där som folk hör av sig om samarbeten eller sånt också.
Är det men... så? Är det så? Det funkar...
Jo, men det kan det vara. Det kan det vara. Framförallt kanske inom skådespelarvärlden att folk hör av sig där. Alltså så här, vi ska göra en liten produktion, skulle du vara intresserad? Alltså, man får ju hålla lite ögon och öron öppna överallt. Men jag har liksom aldrig använt Facebook mycket, vilket också gjort att jag skapade den här pagen och sen har den liksom bara legat där. Men häromdagen var jag så här, men shit, jag har ändå så här 1500 som följer mig där. De människorna måste jag också ta tillvara på. De följer förmodligen mig av någon anledning. Så nu har jag börjat posta, jag lägger i alla fall upp länkar till bloggen. Då är det väldigt enkelt att bara posta en bild från Instagram upp på Facebook. Så det i alla fall skapas lite content där. Då får man väl låta använda lite content då.
Ja, och det får man ju göra. Jag gör absolut det. Jag försöker att inte posta samma sak på samma dag på de olika kanalerna. Men annars så gör jag absolut det. Och jag menar, jag ska ju helt ärligt säga att jag använder ju Facebook. Det är ju min RSS-läsare. Alltså det är min påminnelse att läsa bloggar. Så att de som lägger upp sina blogginlägg. Sandra Beijer är väldigt duktig på att lägga upp sina blogginlägg till exempel. Därför läser jag hennes blogg mest.
Följer du hennes privata då? Eller följer du henne?
Nej, det är hennes. Jag är ju vän med henne privat också. Men hon lägger upp dem på sin page.
På sin page? Ja, okej. Så ska kolla in hur hon jobbar med sin page.
Ja, du kan kolla in mig också.
Ja, kolla in dig också.
Men jag tror ändå att det är viktigt att man liksom skriver. Jag brukar typ dra en liten snippet från blogginlägget. Som en liten text och så sen länken. Så att det inte bara blir en länk, utan det blir ändå liksom också ett personligt tilltal.
Precis.
Och jag tycker att det funkar rätt bra. Jag får rätt bra med trafik när jag lägger upp där.
Ja.
Så att, och speciellt med tanke på att du då har en liten äldre målgrupp.
Precis. De är ju där. Jag ser ju att folk, ja precis. Och jag ser ju att folk använder sig av Facebook i min närhet också. Så att jag vet att det finns. Det är bara att jag har verkligen slarvat bort det. På samma sak med Twitter. Alltså jag har ju fortfarande 8000 följare på Twitter. Oh, jag lägger aldrig upp något på Twitter. Nej, men alltså jag vet, för Twitter kom ju innan Instagram. Twitter var ju den första sån här liksom. Mer direktkontaktsgrejen som fanns liksom. Mm. Det var ju ganska lätt att få mycket följare i början. Jag har ju aldrig varit superaktiv på Twitter. Utan det har ju verkligen typ varit så här. Lägg ut blogginlägg, länkar till det. Jag har aldrig varit någon som har stått på barrikaden och tyckt och tänkt särskilt mycket på Twitter. Men så alltså där kanske man borde bara ta tag i. Och jag gör det ibland. Men då blir det 4 inlägg och sen så glömmer jag bort det. För att det är så himla mycket. Lite är det ju så här, man måste ju också så något frö åt gången och så vattna det. Alltså lite så känner jag. Man kan inte vara över hela tiden.
Det du kan göra, ett litet tips från mig till dig. Buffer. Mm. Känner du till Buffer?
Jag har hört om det här.
Detta är tidsinställningsprogram för sociala medier.
Okay.
Så att det du kan göra, det är ju att du sätter upp ett schema för Buffer.
Mm.
Att det ska lägga upp inlägg varje dag, klockan, bla bla bla. Eller typ 3 gånger om dagen eller så. Och så sen när du har skrivit ett blogginlägg, då bara smackar du in det i Buffer. Och så sen så schemalägger du det. Så du lägger den in det på nästa slott liksom. Så då läggs det upp på bästa tid.
Ja, det här låter ju som en bra grej alltså.
Och då får du så lägga in det i din rutin. Att när du har skrivit ett blogginlägg så lägger du upp det där direkt. Det betyder inte att det kommer ut på en gång på Facebook. Utan det betyder att det kommer ut när vid nästa sån här förinställda slott som du har. Och då får du ju
nästa
kolla.
Släppet, liksom.
Precis, då får du ju kolla så här på din Facebook. När är mina följare aktiva? Och sådär. Och så får man liksom ta de tiderna. Och det gör jag med Instagram också. Tidsinställer i stort sett allting på Instagram.
Det här kanske är för innördigt. Men hur kollar man när ens Facebook-läsare är mest aktiva?
På Facebook Insights. Alltså det finns ju statistik på din Facebook-sida.
Ja, men samma som Instagram alltså.
Precis, och då kan du gå in där och kolla när de är uppe. Eller när de är där.
Ska göra det. Det där är ju lite knepigt att bo i ett land som har 9 timmar tidsskillnad. När man bara jobbar mot Sverige.
Ja, och då är det ju bra att du kan tidsinställa. För då kan du ju tidsinställa mot Sverige liksom. Det är ju jättebra.
Precis. Jag gör ju inte det. Det gjorde jag i början när vi var här. Så gjorde jag alltid det med bloggen. Att jag tidsinställde så att jag skrev... Som att jag skrev på svensk tid. Förstår
du? Nej, men det är faktiskt jättejobbigt.
Ja, men det blev jättejobbigt. Och det, då hamnade man i det där att det inte blir riktigt inte blev...
Nej, det är inte det på riktigt.
På riktigt, liksom.
Nej, precis.
Nej, utan du vet så här. Om jag skrev så här, happy Monday. Om jag satt och skrev det blogginlägget och postade. Du vet, då vill jag posta det direkt. Ja. Alltså så. Så att då sket jag det. Så nu liksom publicerar jag min blogginlägg så här klockan 03:52. Men det får vara så. Alltså...
Men också, sen är det ju också så här att det är ju inte som Instagram. Det är ju ingen algoritm som kommer att liksom trolla bort ditt inlägg för att du lägger upp det lite tidigare än vad folk är uppe. Folk kommer ju att gå in och titta ändå.
Nej, det är snarare där jag ska pusha för det. Där kan man ju börja kolla
tider. Exakt, liksom. Exakt. Ja. Och jag menar, lägger du då upp ett sånt här automatiskt schema, då behöver du inte... bryr dig om det.
Tänk
utan
på det heller.
Trycka in det.
Det där jag verkligen kolla upp.
Och det där brukar jag också göra när jag får feeling. Alldeles för sällan. Mm. Men att man också försöker lägga in lite så här på buffer. Att då kan jag gå in och lägga in gamla inlägg. Alltså typ kanske inlägg som är lite mer som är lite tidlösa. Alltså typ att det är så här, jag har en Stockholmsguide eller jag har du har din LA-guide eller vad det nu kan vara för någonting.
Precis.
Och så kan man
pusha
sånt emellanåt.
Inlägg som har blivit väldigt så här, lästa och omdiskuterade hos mig har ju varit när man var mycket i det här barnsegmentet och skrev liksom frågor som var känsliga. Det är ju sånt som alltid sätter igång. Och de är också tidlösa, även om jag inte är i små barnsträsket längre.
Du är inte tidlös.
Ja, men alltså det blir ju liksom inte, jag har ju fortfarande samma tankar liksom.
Ja, såklart.
Så att det brukar jag också, jag brukar göra det ibland på swipa på Instastory. Så att man
jag tycker
så här,
det är jättebra.
Ja, men det här var ett välläst, ja men det är ja, lite. För ofta är det så, följer man mig så gillar man mitt content.
Ja.
Och det är klart att för att man gillar mitt content så betyder inte det att man sitter och läser 4 år tillbaka i tiden.
Nej, man sitter liksom, inte och
utan då är det lite upp till mig.
Alltså, utan
nej,
det där
det pallar man inte.
Nej, och jag tycker att det där är skitbra och ganska viktigt. Därför att det känns ju som att vi skapar så mycket content varenda dag. Mm. Och så sen så lever det här innehållet i typ en dag. Och sen så är det borta. Mm. Alltså förstår du vilken jävla bank du sitter på? Som du bara skulle kunna åter... Alltså jag har slagit till den här mikrofonen så många gånger nu. Den har en sån här anti-shake-grej. Men jag vet inte om det funkar. Så be om ursäkt ifall det har liksom... Schmang!
Jag hör det inte.
Nej,
det
men vad bra.
Nej, men och det brukar jag faktiskt alltid tänka på när jag sitter och skriver ett inlägg. Så försöker jag idag tänka så här, det här ska leva vidare. Det här ska jag kunna återanvända. Mm. För annars är det så lätt att man hamnar i det där, men jag bara får ut någonting nu. Liksom,
ja.
Så att de får någonting.
Ja.
Alltså att man får den känslan för att man har panik. Ja, men lite så här, du vet, man bara, jag måste bara få ut någonting. Jag vill ju ge mina följare något, men jag har inte liksom den känslan. Men när jag tänker att, men vänta, nu ska jag ska paketera ett litet paket här som ska vidare, som ska föras vidare och som jag ska kunna återanvända. Då blir det en helt annan kärlek i inlägget, tycker jag. Man måste liksom ge kärlek åt varenda blogginlägg, för det kommer leva vidare. Du kommer kunna återanvända det. Det är ingenting du bara skriver för stunden och du ska hoppas att några personer läser.
Utan Google det här liksom... will remember.
Yes.
Yes.
Och om inte så får du remember folk.
Ja, men precis. Men just det här att liksom det lever en dag och för evigt.
Ja, precis.
Så att man, liksom så att man jobbar med sin sökmotoroptimering och faktiskt liksom ser till att det kan finnas kvar. Men alltså du nämnde ju ditt barnklädesmärke. För du är ju inte, alltså, du är ju inte bara mamma. Du är ju tandläkare också. Nej, skoja bara.
Inte än.
Nej, men en liten hänvisning till en klassisk tandkrämsreklam. Som inte du gjorde för övrigt. Så det var inte någon.
Nej, absolut inte. Ingen koppling. Ica-reklam, det står jag för. Det har jag gjort
någon tid. Ja, and you did it well.
Tack.
Nej, men varsågod. Det var det som var liksom det vi plockade ur hatten ur din karriär där. Jo, du har ju liksom då, för jag brukar säga så här, jag brukar liksom, det här med reklam, absolut, samarbeten, jättebra. Men när du gör samarbeten så har du ju essentially 2 kunder. Du har ju läsaren och du har annonsören. Mm. Så du har dubbelt så många som du måste göra nöjda. Så jag tycker ju att vi ser att vi rör oss mot det här att influencers skapar egna varumärken. Så att influencers säljer till sina egna följare istället för att gå en omväg via annonsören. Och det här gör ju du. Berätta.
Ja men precis, jag skapade ju, det var ju också där, det var ju när jag var gravid med mitt andra barn Celeste som nu är 2 år. Och vi var här i LA faktiskt på semester. Och jag kände, jag vill göra något mer. Jag vill göra någonting mer inom, ja men någonting som känns som att det någonstans ändå hör ihop med det jag håller på med idag. Och då var det ju väldigt givet att det skulle vara något inom barn liksom. Och det var ju också det jag brann för, också det jag brinner för fortfarande. För jag tycker det är väldigt, tycker att det är väldigt roligt med barn. Och jag umgås ju väldigt mycket med mina barn. Eftersom jag är hemma med dem. Så då började jag skissa på ett klädmärke. Och lite vad jag skulle vilja ha ut av det. Chloe var 1,5 år. Så jag hade ju någonstans börjat känna på. Vad jag i alla fall använde för barnkläder. Vad jag tyckte var viktigt med barnkläder. Vad jag saknade på marknaden. Och sådär. Så jag gjorde lite undersökningar. Och framförallt. Kände efter själv vad jag ville skapa. Och sen kontaktade jag en så kallad agent då, som det heter, som är en mellanhand mellan mig och fabriken. Man kan ju ha direktkontakt med fabriken, men det är oftast en djungel i början innan man vet liksom, någonting om mått och du vet, vad är det för tyger och vad är det för arbetsförhållanden, och det är ju verkligen en djungel. Och med kläder så är det ju, man vill ju absolut inte kliva fel där liksom. Så att då kontaktade jag en tjej i Sverige som jobbade med den här fabriken, och då så satte vi igång. Så att då började Pochi Pochi, som mitt barnklädesmärke heter, att produceras, och så släppte vi första kollektionen i april förra året. Vad blir det då? April 2017 släpptes den förra året.
Det är snart 2 år.
Ja, det har snart rullat i 2 år, precis. Så att det, och det är verkligen liksom, har börjat från noll och har växt och blivit, inte någon typ av gigantiskt företag än, men det har organiskt växt i en bra takt, tycker jag. Så att idag jobbar jag ju med det varje dag. Till en början så var det ju så här, jag la 10 minuter om dagen typ och skicka iväg något meddelande. Men idag avsätter jag arbetstid för det varje dag. Och sen har jag även en assistent då, som jobbar dels med sälj och med Instagram-kontot. Och nu har jag precis anställt en till tjej som jobbar med sälj. Så att det, ja, men det rullar på bra. Och det säljs ju idag på webbshop. Jag har 2 butiker som säljer mina kläder. Men det är butiker som har sökt upp mig. Så jag har liksom inte aktivt börjat sälja ut till återförsäljare. Utan jag satsar på webbshoppen. Och nu kommer jag börja satsa på den amerikanska marknaden. Eftersom jag befinner mig här. Så att det är mitt nästa projekt. Så att jag släpper en ny kollektion om 2 månader. Och då ska det hända grejer med Pochi Pochi.
Gud vad roligt.
Ja.
Det är jättespännande. Men du säger att du har liksom... Du har en assistent och så sen har du någon som jobbar med social och så. Men du måste ju ha någon som jobbar med liksom webbshoppen och liksom orderhantering och sånt också. Eller har du lejt ut det?
Ja, men det har jag lagt ut.
Okej.
Okay. Så det ligger på liksom en sån, vad heter det? Men lagervaruhantering liksom. Alltså jag får ju beställningarna. Jag skickar vidare det i ett Excel-format till de här då som packar. Ja, de gör allt det logistiska kring frakt liksom.
Gud vad smidigt.
Ja, det gjorde jag ju själv. Alltså inte helt själv, utan där hade jag också en tjej som hjälpte mig packa. Men jag har också packat många nätter i mitt liv. Det är alldeles för tidskrävande och energikrävande. Så jag kände att det här kan jag inte hålla på med. Och då var jag också då behövde jag ju också ha ett lager. Och när jag räknade ut vad jag betalade för lager, någon som packade och frakten, så hamnade vi typ på, alltså det skiljer någon 1,000 lapp i månaden mot vad jag betalar idag. Och då behöver inte jag göra någonting själv. Så att det var ju liksom, där var det ju verkligen en sånt där, en aha-upplevelse att man behöver inte alltid göra allting själv. Det Nej. Är inte alltid bäst liksom. Nej. Utan ibland ska man verkligen kolla upp alternativen. Och det här var ett så smidigt alternativ. Så jag skickar bara mina önskemål till dem och sen så skickar de det vidare. Och det spelar ingen roll om jag säljer till en butik eller så. De har ju ingenting med själva faktureringen att göra. De har ingenting med pengahantering eller någonting att göra. Utan de får ju bara order om vad de ska packa. Och så gör de det och skickar iväg.
Gud vad
skönt. Så det är supersmidigt.
Ja. Men vad är, kan du inte tisa lite? Vad är dina planer för Pochi Pochi?
Med Pochi Pochi? Alltså planerna, jag har ju ganska tydliga mål. Jag vill ju in med Pochi Pochi på Baby Shop. Eller på Jolly Room. eller på, alltså det största målet är Åhléns, men då vet jag att då måste jag sitta på så stora, alltså då pratar de om så stora volymer. Jag är inte riktigt där än, och jag vet inte riktigt i vilken fart min fabrik skulle kunna skapa kläderna, liksom göra kläder, producera kläderna. Men Babyshop och Jolly Room är väl två favoriter som jag skulle vilja komma in på svenska marknaden. Men sen är det ju, jag siktar ju på USA nu när jag har varit här under ett års tid, och jag ser hur faktiskt likt det är att vara i Sverige. Det är bara att när man sitter i Sverige så känns USA så himla stort och läskigt. Men jag menar, det är samma sak här. Du ska bara gå på ett möte med en person och pang så kan du ha dina kläder på Amazon. Alltså det är inte svårare än så. Och idag så jobbar man ju också så mycket med dropshipping. Alltså att du behöver inte sälja dina kläder till Amazon, utan du kan bara vara en tredjeparts leverantör, men att du får ha dina saker på. Så jag menar, Amazon är det stora företaget som jag absolut kommer attackera först. Nu är jag ju helt transparent här med mina planer. Så att nu kommer ni veta om det går som jag vill eller om det inte går som jag vill. Men jag skiter i det. Dröm stort och dröm vitt och brett, så kommer man komma.
Dream big, liksom. Fail fast.
Precis, precis. Vi får ta dream big. Vår vän Josefin Dahlbergs mantra.
Exakt. Det var där vi träffades för övrigt. På deras Josefin och Vanjas bokreleasefest.
Precis.
Och jag fangirlade, loss lite grann över dig där, därför att vi har ju faktiskt träffats en gång tidigare, och du minns inte det.
Nej.
Vi träffades.
Jag fangirlade loss över dig.
Så att, ja, men jag tyckte det var så trevligt att äntligen träffas, och jag bara, vi har träffats förut.
Nej, vad var det nu då? Nu har jag glömt bort
det. Var ju på Let's Dance.
Du jobbade med halsbandet.
Jag jobbade med PR för ett smyckesmärke som så då hade smycken på Jessica Almenäs. Och då var jag där och hängde med stylisten behind the scenes.
Vem var det som var stylist det året?
Helene.
Okay.
Ja, blond tjej. Och då var ju du med. Och jag, precis. Och jag tyckte att du var liksom fabulous. Jag minns att jag kollade min blogg efter det. Och jag har ju bilder, för att ni fick 10. Straight across 10 den kvällen. Det är kanske därför du inte minns mig. För du var i någon slags eufori.
Salsa, va?
Du hade en liten kostym.
Ja, då var det jiven. Det var jive till Womanizer med Britney. Det var mitt bästa nummer, tycker jag nog.
Förutom det är kanske därför
Bollywood-dans.
Ja, men alltså göra. Den var ju, alltså ursäkta, nu kom vi lite off topic här, men alltså den där Bollywood-dansen var fan magic, alltså. Jag minns den.
Ja, men den kommer jag aldrig glömma. Det var så jävla roligt, och det var så sjukt jobbigt. Alltså det var så sjukt jobbig dans att göra. Men det var riktigt riktigt roligt. Det var enda gången jag fick stående ovationer från hela juryn. Faktiskt.
Wow.
Om jag nu ska skryta. Nu kan jag skryta lite. Det var så länge sedan.
Det tycker jag absolut lite. Att du ska göra.
Det är faktiskt 9 år sedan nu i vår som jag var med i Let's Dance.
Åh, herregud.
Men jag vet. Vi slutar tänka på sånt.
Men alltså, jag ville bara klämma in den lilla grejen. För jag är ju liksom, alltså absolut, jag såg Skilda världar och sådär. Men för mig så är du liksom from Let's Dance fame.
Nej, men gud vad roligt. Tack så hemskt mycket. Ja, alltså det var ju en resa.
Jag var så förbannad när du inte vann. För du kom ju tvåa.
Det roliga, eller jag vet inte, då var det ju mest pinsamt, idag är det ju ganska roligt. Det blev ju jag med. Jag blev ju också så förbannad när jag inte vann. Så jag gick ju ut ur lokalen. Alltså jag grattade inte ens Mattias som vann.
Fick du löp på det här eller?
Vad sa du?
Fick du löp på detta?
Ja, jag tror det. Jo, men det fick jag. Jag vet att det var några hiskeliga bilder där jag var söndergråten på Expressen och sånt där. Ja, jag blev så besviken. Vi hade ju liksom, vi valde ju fel slutnummer. Jag ville ju göra liksom modern dans. Ja. Alltså så. So You Think You Can Dance hade ju sin peak då när jag var med i Let's Dance. Och då var det ju mycket de här, vad heter det? Modern dans.
Ja, men man säger på engelska.
Men det är något mycket finare. Det heter något, skitsamt.
Freebase.
Ja,
det är fel.
Freebase. Vi säger att det heter freebase.
Jag säger det.
Det ville jag ju liksom göra. Alltså jag tyckte att det var liksom det finaste. Och Mattias var ju supersmart. Jag säger inte att jag hade vunnit om jag inte hade gjort det här. Men det här är min teori. Han var ju supersmart och gjorde liksom till en Michael Jackson-låt. Ett jävligt partynummer. Liksom. Ja. Det var ju såklart det man skulle gjort. Vi gjorde ju något helt annat. Men skitsamma. jag var ju jättearg, gick ut i lokalen, grattade inte. Du vet, i slutet är det så här, men han ska ju stå där med glasskon och jag ska ju stå där och gratta och se lika glad ut som han gör liksom. Det var ju inte mitt läge jag var i. Jag låg ju utanför lokalen och typ så här skrek, grät. Så Daniel Da Silva kom till mig och var så här, du kanske måste gå in. Jag bara, det tänker jag inte göra. Jag är så arg. Det skämdes jag ju väldigt mycket för. Första, andra och tredje året typ efter jag hade varit med. Jag hade hanterat det så. Idag kan jag skratta åt det. Och se att det följer ju helt i min personlighet. Att jag funkar på det sättet. Jag ger allt och om det inte går vägen så bryter jag ihop. Men sen går jag vidare.
Sen liksom kommer vi igen. Ja, men alltså det är väl klart som fan man blir besviken. Både du och Ian säger ju att du var inte egentligen förbannad på Mattias. Men liksom...
Nej, men gud. Jag var bara förbannad på de som inte röstade tillräckligt mycket.
Exakt, du var bara arg på svenska folket.
Jag var arg på hela svenska folket.
Men dina följare, de röstade trött på dig.
Det vet jag att de gjorde. Mm. Då var inte heller sociala medier lika stort. Nej. Det hade man ju önskat att det var.
Herregud. Ja, men eller hur? Fast jag vet inte fan om du hade
tänk
varit Mattias
det hade
i alla fall
då. Det var idag. Ja, men dels också vilka siffror jag hade haft. Ja. Alltså på blogg och allt liknande.
Det
hade ju varit...
Ja, du var före din tid helt enkelt.
Ja, jag var ju det. Men det finns säkert något väldigt positivt med det också, tänker jag. Alltså jag tror att det är någon mening med allt. Som vi sa, hade man velat vara stor på sociala medier när man var 20. Det hade nog varit jättekul, men det hade nog också varit jobbigt på många sätt.
Ja. Men vad är nu liksom, what's next for Concha?
What's next? Alltså nu har jag ju precis börjat blogga på Femina. Vilket har ju gjort att bloggen har blivit, alltså inte annorlunda ska jag inte säga. För att jag är ju i princip på samma. Men jag känner ju att jag idag inte är lika tvingad. Alltså jag var inte tvingad av Loppy. Men alltså jag känner inte att mitt varumärke står lika mycket för barngrejen längre. Jag behöver inte skriva liksom i princip vartannat blogginlägg om livet med barn eller barnsaker eller så här, utan jag känner att jag börjar komma tillbaka och ta tillbaka min egen person lite grann, vilket är min egen personliga resa som jag faktiskt är på, för nu är mina barn 2 och 3,5. Jag är fortfarande hemma med dem, men det finns ändå tid att liksom börja ta tillbaka Claudia som person. Alltså så här, vad gillar jag att lyssna på för musik, vad gillar jag att göra liksom när jag får lite fritid. Vad gillar, alltså, så att jag är på samma resa på mitt privata plan som jag faktiskt är i bloggen. Att jag liksom börjar, hur gillar jag att klä mig när man inte bara behöver klä sig så här bekvämt för barnen? Liksom, eller, så att det är jätteroligt och jättekul att liksom kunna lägga lite tid på inredning. Och lägga tid på allt det där som jag alltid har brunnit för. Men som liksom inte har fått ta det utrymmet som jag idag vill att det ska göra. Det har varit jättekul att vara i det här barnsegmentet. Och när man har småbarn så blir det liksom väldigt naturligt. Det är svårt att nästan skriva om andra saker. För man har, för mig i alla fall, eftersom jag har en lifestyle-blogg. Det har ju varit, min lifestyle har ju varit livet med barn. Men idag börjar det liksom utvecklas till någonting annat också. Nu är det mer att jag är en influencer som har barn. En bloggare som har barn. Och de är jättemycket med i mitt liv. Men det är inte bara det handlar om liksom. Så det är jätteroligt. Så det känner jag att den resan är jag på nu. Sen är det min satsning med Pochi Pochi som då kommer ske i slutet på februari. När jag får hem den nya kollektionen. Och den förmodligen kommer göra succé.
Såklart.
Sen är det jobba vidare med Instagram. Traggla vidare med det där ganska sega mediet just nu tycker jag. Men som sagt, jag gillar ändå det jag gör. Jag tänker konstant just med Instagram på att vara jag, att inte tänka vad andra lägger upp och inte liksom bli ängslig i det, utan våga vara jag, för att det är någonstans därför folk har börjat följa mig och det är därför de kommer fortsätta följa mig, och de som inte är intresserade av det ska följa någon annan, alltså våga tänka,
våga välja bort.
Så har ju jag drivit en podd tillsammans, våga välja bort, precis. När man var liten så var det så här, man kan inte vara älskad. Vill man vara älskad av alla så blir man till slut inte älskad av någon. Eller det finns ju något sånt där.
Ja, men precis, precis.
Jag tror att det stämmer. Man kan inte vara vän med alla. Liksom. Man kan inte vara allas gullig gris.
Och det
inte
är ens okay.
De största influenserna vi har i Sverige är det. Liksom. Och det måste man tänka på. Men sen så drev jag och min man en podd tillsammans med Egentid. Som vi körde jag tror vi kom upp faktiskt i 50 episoder. Men den var ju verkligen on the fly och ingenting som vi la liksom någon energi på att sälja. Liksom. Vi fick inga samarbetspartner. Ja, några stycken hade vi under året, men verkligen inget konstant. Den är vi sugna på att ta upp igen, men jag känner att jag vill ha en finansieringsplan innan. För att det är så mycket tid man lägger, du vet ju hur mycket tid man lägger på en podd. Och att göra allt det jobbet gratis blir till slut, det blir inte lönsamt. För det tar så mycket tid av andra saker som man då kanske måste göra istället. Så att jag känner att jag vill få in en sponsor där som vi, gärna en långvarig liksom samarbetspartner. Så vi håller på att kolla på olika. Men det är en jätterolig podd. Det är jättekul att jobba med, tillsammans med min man. Vi gillar det. Liksom. Det är inte alla i alla relationer det funkar. Men vi gillar det. Så, att, så den ska vi, det är väl liksom också en 2019-grej. Att vi ska ta tag i den. Och verkligen göra den till någonting som är på riktigt. Och för alltid. Liksom. Eller för alltid. Men du vet. Consistent. Framtid. Men det är väl typ det. Sen ska jag ta ett amerikanskt körkort om 2 veckor. Vi köpte bil igår. Så att nu för att köra här. Hyrbil får man ju köra på svenskt körkort. Men ska man ha egen bil så måste man. Och försäkringar ska gälla och sånt där. Så jag ska ta amerikanskt körkort.
Det känns men alltså, med tanke på hur folk kör där så borde inte det vara jättesvårt.
Det är ju inte svårt. Här funkar det tydligen så att man får skriva teorin under samma dag om och igen tills man kan. Och jag tror
det känns ju jävligt tryggt runt
ett kvarter eller någonting. Ja, jag vet. Det
okay.
Landet är väldigt speciellt på många plan kan jag säga, men det är också roligt.
Det blir ju en
så
en
det
upplevelse.
Är liksom framtidstänket. Sen ska jag faktiskt hem till Sverige en sväng nu. Slutet på januari åker jag hem och ska göra ett stort jobb, ett stort moderatorjobb för Allermedia som är jättespännande.
Så kul.
Ja, så jag är hemma i Sverige i 2 veckor och hoppas klämma in så mycket jobb och möten och nätverkande och häng med sköna influencers som jag bara kan.
Ja, men har du tid så är du varmt välkommen upp till halkiga Norrland.
Absolut. Om du är i Stockholm under den tiden.
Ja, det kanske är lite mer troligt. Du, innan vi avslutar här så vill jag ju fråga dig något som jag frågar alla mina gäster. Dina 3 bästa tips för att lyckas som influencer.
Nu vet jag att de kommer komma i rätt ordning. Jag säger dem som de
utan
kommer upp.
Utan inbördes ordning.
Ja, precis. Var dig själv. Alltså våga lita på din kärna. Jag brukar alltid säga, när jag själv är ute och fladdrar. Tittar på andra, vad gör andra? Bli inspirerad. Man ska bli inspirerad, absolut. Men någonstans, här, våga lyssna till ditt inre. Vad är det som är du? Och vad är det du brinner för? Och det behöver inte vara... För att bli influencer, du behöver inte liksom stå på barrikaderna, du behöver inte vara politisk, du behöver inte vara, men så här, vad är det du brinner för, vad är det du vill få fram? Det kan vara ren, bara inspiration, eller jag vill peppa för att folk ska träna mer, eller jag vill peppa folk för att de ska se att det är möjligt att leva det härliga livet som jag lever, vad det nu än är. Våga lyssna på det där inre, varför gör jag det här, vad är det jag brinner för? Det är en sak. Nummer 2 skulle jag säga, var generös. Alltså, ensam är stark gäller inte om du ska hålla på med sociala medier. För det blir väldigt, väldigt ensamt. Våga tipsa om andra. Det är ju väldigt populärt att man gör såna här... Nu har jag väl lugnat sig lite grann. Men ett tag så var det väldigt populärt med såna här Instagram-byten. Att man tipsade om varandra. Jag kan tänka bara tipsa. Tipsa om folk som du gillar. Du behöver kanske inte alltid få ett tips tillbaka. Utan så här, våga tipsa. Våga ge kärlek. Sprid kärlek på Instagram. Nu kommer någon som ska jobba i det här gamla Dynasty.
Ja, men vi är snart klara så att de kan ju få sitta och jobba här på Dynasty.
Ja, precis. Han kan jobba här i Dallas kontor. Våga vara generös och våga dela med dig. Sharing is caring. Och jag tycker verkligen det kan låta superfånigt kanske att säga så. Men det är det. Sharing is caring. Alltså att våga dela med sig av både kärlek och pepp och vad andra gör. Liksom. Och 3 för att bli en lyckad... Ja, men där måste jag nog säga kontinuiteten. Alltså att man ändå håller... Alltså framförallt om du säger att man ska bli en lyckad. Alltså att du menar att folk som har som mål att liksom...
Precis.
Ja, men då är det ju absolut kontinuiteten. Jag menar, är du på toppen så är det klart att du kan chilla några dagar. Och folk kommer ju fortsätta följa dig. Men ha en kontinuitet. Ha en plan. på hur du ska, när du ska posta och hur du ska posta. Och du behöver inte posta 7 gånger om dagen. Det är inte det det handlar om. Utan så här, folk vill veta när du postar, mer eller mindre. Det kommer absolut bli mycket lättare för dig att, att engagera folk då. Men jag har också ett fjärde tips.
Ja, men det går bra. Du får det. Jag tillåter detta.
Skriv ner. Alltså om du sätter och vill, typ så här, jag vill börja jobba med sociala medier idag. Då skulle jag tipsa om att skriva ner så här, dina 4 hörnstenar. Alltså vad är jag? Vem är jag? Och framförallt om du ska köra ett lifestyle-konto kan det vara ännu viktigare. Vet du att du ska skriva om teknik? Vet du att du ska skriva om vandringar i höga berg? Då har du ju liksom ditt ämne. Men vet du inte det så är det jätteviktigt. Alltså om man nu skulle säga lite snabbt mina 4 hörnstenar. Jag har inte riktigt gjort en inventering på de sista 10. Men då skulle jag definitivt säga barnen. Nu är det ju definitivt livet i LA. Alltså att våga leva på en annan plats. Mitt entreprenörskap. Som en fjärde grej kan jag väl då säga. Ren pepp och inspo. Alltså så här, inspirera folk till allt från att shoppa grejer. Till att resa. Till att lyssna på musik. Till att titta på film liksom. Det är väl mina 4 hörnstenar. Men de där rör sig på sig hela tiden. Alltså skulle jag vara inne i en filmproduktion. Och börja skådespela igen. Då är ju det en av hörnstenarna såklart. Så att, skapa 4 hörnstenar. Och så gör en inventering på dem då och då. Är det här fortfarande mina hörnstenar? Jag kanske tränade jättemycket, men nu är jag gravid. Tränar inte jag så mycket längre, då är inte det en hörnsten. Då behöver du inte hålla fast vid det. Utan huvudsaken är bara att du hela tiden är tydlig med vad de här 4 hörnstenarna är för någonting.
Vad ska man komma ihåg dig för?
Ja, men lite så. Varför ska man följa mig? Alltså hela tiden tänka också ur läsarnas perspektiv. Vad är det de ska bli peppade av när de kommer in? Och det, jag tror ju definitivt på att hela tiden vara ombytlig. Att inte skriva liksom... Alltså om jag bara skulle göra en lifestyle-dagbok härifrån så tror jag att det tröttar man på till slut. Man vill också ha inlägg om kanske tankar och funderingar, rena så här, kanske en outfit om det inspirerar eller kanske ett inlägg om en inredningspryl man håller på med. Nu har vi satt upp den här hyllan. Alltså folk vill ha, i alla fall mina läsare får jag en känsla av, vill ha den här liksom att det rör på sig.
Man vill ha nyanser av en person som man bryr sig om.
Precis. Och det är väl bara att gå till sig själv. Vad går man själv igång på när man läser liksom? Och för mig är det absolut att det ska vara ombytligt, att det inte är bara samma liksom. Så att ja, jag hade 4 tips. Men
då tackar vi för alla de 4.
Men så
du bryter igenom och jobbar lite utanför boxen.
precis.
Men alltså, tack snälla Claudia för att du ville vara med i podden.
Ja, men tack snälla Linda för att jag fick vara med.
Äntligen!
Det här är liksom... Ja gud, det här är en milstolpe i mitt liv.
Puss!
Puss och kram!